Ja välkomna till Delers råd. Vår sammansättning är den normala. Jutta Siakus, Per-Erik Lundfors, Ralf Friberg och mitt namn är G. Ostenius. Svenska dagen är i övermorgon och vi ska tala om svenskan i vårt land och om finlandssvenskarna och vår framtid. Men först några ord om stora avundsjukedagen. Eller nyckelhålstittardagen eller vad som helst. Den är idag, med andra ord, har listor på inkomster för dem som förtjänar mest getts till medierna. Detta görs av någon anledning varje år. Kan någon förklara varför?
Nåja, en sak är ju klar. Folk vill veta. Och när folk vill veta så köper de tidningar eller tittar på tv och radio. Och därför måste medierna ge åt människor det som de är nyfikna på. Det är förklaringen.
Vi slutar med att tv sänder avrättningar på senatstorget med jo, den där filosofin.
Jo, om det kommer en avrättning på senatstorget så är det garanterat.
Det är fullt.
Det är fullt. Nej, kan du jämföra avrättningar med att förtjäna en miljon euro?
Ja, men det går alltid stegvis för eller senare.
Sen kan man vara lite idealist och säga att publiken följer en kontrollfunktion eller uppfyller en kontrollfunktion. Då man vet vad folk förtjänar så har man en bättre aning kanske om deras insats i samhället och sånt.
Mig intresserar det att Finland lär ska vara ungefär det enda landet som gör så här. Andra länder publicerar inte folks skatter och inkomster och sånt där. Och jag måste säga personligen är jag totalt ointresserad av vad vem förtjänar och hur mycket den och den betalar skatt. Men principen är ju intressant. Man måste både tala för eller emot de här grejerna. Alltså för talar man ju för att det ska vara transparent, man ska veta, man ska allt det här. Men det blir nog också lite nyckelhålstittande och lite avundsjuka. Och det sägs ju att vi och Sverige är de bästa på att vara avundsjuka på varandra. Då är det ju bara att liksom hälla vatten på en kvarn och det tycker jag inte är bra. Å andra sidan, ja.
Helsingin Sanomat har idag en ledare som går lite in på samma linje som Ralf, det vill säga att via de här listorna har man ibland upptäckt missförhållanden jo. I beskattningen. Och på det sättet kunna rätta till sådana
det var
strukturella
jag ville
problem som har funnits.
Det var det jag ville komma till, Geo, för att jag tycker också att det finns kryphål för folk som förtjänar ungefär 100 000 euro i året och att de kan undkomma skatt. Och det tycker jag är förfärligt farligt, för att någon har sagt till och med att på det vann Trump egentligen sin seger, för att man inte mera ska lita på samhället, man ska inte lita på tjänstemän, man ska inte lita på riksdag och regering, och på det vann han, och det är ju naturligtvis väldigt otäckt, och därför måste man ju täppa till de här kryphålen om de finns.
Det här Hufvudstadsbladet kommer imorgon att ha en ledande artikel som behandlar just det här, den kan man redan nu läsa om man det här är nätuppkopplad, och där påtalas det att de här uppgifterna berättar långt ifrån allt det som man borde veta. Det vill säga det har ett mycket smalt perspektiv, för det finns mycket, många saker som de här skattelängderna inte avslöjar. Så här är en orsak till att medierna borde ge tilläggsuppgifter, medan jag anser det fullständigt legitimt att de ger de här uppgifterna som de ger. Och sen är det klart också för mig att den här skattelängderna också i den här ofullständiga formen blottar vissa omständigheter i beskattningen som gör det till ett absolut samhällspolitiskt motiv för att göra de här publikationerna. Och där finns saker som vi kan återkomma till i skattepolitiken som borde rättas till.
Sen kan man ju säga att de nyckelhålstittarna som Jutta nämnde så tillhör nu också vår justitiekansler som har börjat fundera på hur det här med att vara selektiv och låta folk förbjuda publiceringen av sina inkomster.
Jo, det är ju 231 personer som nu i år när det här då tillämpas första gången.
Och 10 gånger mer än nästa år.
Jo, det beror ju på lite om man ska ju ha vissa skäl. Det är ju inte bara att anmäla att bort. Nej, utan det, man ska ja. Säga någonting. Och tydligen så har nu skattemyndigheterna ganska oklara direktiv i det här sammanhanget. Så jag har nu förstått att de flesta ungefär har godkänts.
Men får jag hänvisa till de här 231 personerna som slinkar under skatten? De påstår att det är ett EU-beslut som gör en sån här diskriminering av människans liksom inkomster och sånt. Och det måste man ju också syna i sömmarna. Vad har EU beslutat i det här? Jag har ingen aning om att de har gjort ett beslut som liksom skulle liksom skydda de här människorna som kommer undan skatta.
Jag tycker
folk tolkar det på det sättet.
Det kan hända att de tolkar, men de här 231 deras skatter är också offentliga. Skillnaden är att Skatteverket inte själv meddelar det åt medierna, utan man måste gå dit och fråga. Och jag skulle ännu vilja säga det här att om de här principfrågorna, att det är ju ingenting att skämmas för att tjäna pengar. Det tycker jag att
samma sak.
Och att förtjäna pengar på ett lagligt sätt är ju en av de mest oskyldiga saker som man kan komma det sen när skattepolitiken kommer in. Och sen finns det nog ett motiv för att kanske vara lite försiktig med att publicera de här superrikas inkomster, och det är att de kan utsättas för olagliga handlingar. De lockar till sig, om man nu tar ett radikalt exempel, till exempel en kidnappning.
Ja.
Men det är ju inte mediernas ansvar att ta hänsyn till den saken.
Där talades ju om att de här skatteuppgifterna naturligtvis inte är kompletta, och ett stort mörkertal är väl de dividender som kan betalas ut utan att bli beskattade, och
absolut.
Det är nog ett missförhållande. Sen är det en annan sak att jag tror att jag skulle vara mer intresserad av att känna till den lokala skattelängden i Raseborg. Den skulle vara intressant för mig som medborgare i stan. Men den har vi då ingen tillgång till tills vidare, annat än om jag går till skattebyrån och under den lilla tiden jag öppnar.
Den finns ju alltid, den möjligheten.
Men den möjligheten finns ju.
Men jag skulle gärna ta upp det vad Peje sa, och det tycker jag är mycket viktigt. Att det här väcker inte bara avundsjuka, utan det väcker också bovarna. Vi har ju haft också här i Finland en sån här kidnappning.
I Åbo.
Jo, var det nu Jobo? Det var någon rik person.
Det var en Herlin.
En Herlin som kidnappades helt enkelt.
Det finns ju andra saker sen. Tiggarna kommer ju precis. Att anfalla dem.
Och grannarna och släktingarna.
Men just med tanke på det här, vad den här traditionen nu kan ha för fördelar. Att man får då korrigeringar i kanske lagstiftningen och så vidare. Som av en ren tillfällighet så hade Helsingin sanom att på lördag en och en halv sida om beskattnings, vad ska jag säga, strukturen, där då poängen var ungefär den att för dem som har förmögenhet så finns det ett otal möjligheter att
nära nog
inte betala någon skatt överhuvudtaget. Och att det som också framgår är alltså att inkomstskillnaderna i vårt land inte har ökat speciellt mycket. Men skillnaderna i förmögenhet har ökat oerhört mycket.
Det är ju absurt att om man ska betala lägre skatt på kapitalinkomster än på arbetsinkomster. Ja. Det tycker jag nu är en klar orättvisa. Och här kommer det här in som Ralf mycket riktigt tog upp, det här dividender från onoterade bolag, för att det krävs bara en viss det där eget kapital i ett företag, ganska lite, jag tror det är 90 000, och det här, efter det kan man lyfta dividender skattefritt, och nu tycker jag det är fel.
Det
nämndes tandläkare här i nyhetsutsändningen här, men det finns också andra yrkesutövare som bildar små bolag, och det som de kan göra sen, och det är ju alldeles lagligt. Så då borde lagen ändras, men det som de också gör om de är oetiska, så sätter de ju på firman. Den här sätter vi på firman, den här middagen sätter vi på firman, så det finns ju många olika orsaker. Det finns det sen andra skäl som nog kan påtalas, att det finns att hjälpa småföretag att komma igång. Så det finns många olika saker, men den här rättvisesynpunkten och det här skattesynpunkten är nog alldeles tillräckliga. Och dessutom så är det alla de här skattefrågorna kommer att bli mycket viktiga när vi går nu in i en lite sämre ekonomisk utveckling, och sen har hela den här statsekonomiska följderna av den här ökade åldersstrukturen.
Sen är det ju det att den här utredningen också visar att det är löntagarna som relativt sett blir hårdast beskattade, och att löntagarnas beskattning i Finland hör till de tyngsta inom Europeiska unionen.
Alltså om du förtjänar, att det var ungefär 50 000 i år, så betalar du då 34% skatt. Och det där, det är ju en vad ska vi säga, välbetald medelinkomsttagare. Men alla de här som de rika, de betalar då mindre skatt än vad du och jag, om vi har den här inkomsten.
Samtidigt måste man ju vara glad att vi också har folk som har stora inkomster och stora förmögenheter, för de betalar ju mycket skatt också. Och det är ju många som gör välgörenhet genom att betala skatt på det sättet. Så att vi ska inte nu peka finger på alla rika. Det gör inte jag.
Undersökning av någon annan bild av de här rikas välvilja.
En skojsak är att sen när förmögna personer måste anlita till exempel kvalificerad sjukvård, offentlig sjukvård, så det händer att de reagerar och säger, jo men herre Jesper, det här fungerar fint, jag har inte haft en aning om det. Och sen kan det en tid framåt vara glada skattebetalare.
Men jag tycker å andra sidan, det var Ralf säger, att de rika ska nog gå till privatvård och inte till skattebetalvård.
Utan det finns vård som privata inte kan ge.
Vad skulle det vara för någonting?
Stora delar av cancervården. Trots att Dokrates finns.
Det är ju det att cancervården i Finland är ju utmärkt.
Jo,
och det är inte det som är problemet i vårt hälsovård.
All vård är utmärkt här.
Det ska avsluta det här med kanske lite berömmande kommentarer om herrar Pananen och Kodisoja.
Just ju, de läste jag också.
Som förtjänar kring 100 miljoner euro och har beslutat sig för att betala helt normal skatt.
Just det.
Och det ska vi applådera. Svenska dagen om 2 dagar. Och där alla finlandssvenskars tankar går till den finlandssvenska nationen eller nationaliteten och dess framtid. Vad tänker de äldre om? Ska vi börja med språket, som ändå är grunden för att vi överhuvudtaget har en finlandssvensk minoritet?
Alltså, man har ju numera ganska ofta på finskspråkigt håll sagt att finlandssvenskan är på det viset värdelös, att man talar ett annat språk i Sverige och att man inte i Sverige förstår alla nyanser av det språk som vi talar. Och det här försämrar ju finlandssvenskans konkurrenssituation i samhället. En annan sak är att finlandssvenskan kanske har en ballast som är fel, men som finns. Nämligen att svenskan förknips med den svenska epoken då vi var en del av Sverige. Och sen går man vidare och säger att då var vi ju praktiskt taget slavar under Sverige, vilket inte stämmer.
Det är ju en historielös tolkning.
I mycket hög grad. Och sen en sak som har gett fenomanerna vatten på kvarnen är nog den kampanj som Axel Olof Freudenthal i tiden startade någon på 1880-talet och som målar upp en hel del nidbilder om den finska nationen.
Jag måste ju säga att jag bekymrar mig mest om det svenska språket, hur det talas idag. Jag tittade igår på Daniel Olins intervju med Heidi Avellan.
Jo.
Och hon talar en så vacker svenska, på sätt och vis finlandssvenska, men lite med svenska, lite svensk betoning. Men hon talar en ordentlig, vacker, riktig grammatikaliskt riktig svenska. Och så hörde jag kända personer uttala sig så här, att man skulle måste göra det och det.
Jag menar, det sådana man skulle bodda.
Ja, man skulle bodda och man skulle måste. Och man skulle, alltså det är förskräckligt. Och när man hör folk som blir intervjuade, jag menar, rundradions och de massmedias folk talar ju en hygglig svenska. Men de som de intervjuar talar en fruktansvärd svenska. Och finlandssvenskan har blivit jätte ful, tillåt mig säga det. Man talar och farar och gör och för och sånt där. Det är ovårdat hudsvård.
Finns det lite rötter i dialekterna, Jutta?
Det är inte något sånt som det är. Språkvårdarna är inte så hemskt.
Jag vågar nästan inte öppna munnen efter att Jutta på vårdans svenska har det här.
Och Mumin svenska.
Det kan man också säga. No, jo, men jag vill ta en lite annorlunda aspekt på det här som hänger absolut ihop med språket. Och det är medierna. Och finlandssvenskarna och deras språk bygger till mycket stor del på att det finns medier på det svenska språket. Och när vi ser hur utvecklingen har varit för dagstidningarna, jag menar, det är bara 30-40 år, under 30-40 års tid som Hufvudstadsbladets upplaga har gått ner från cirka 60 000 till något 25 000.
Nästan 70 i Peje, nästan 70 000.
No, det var lite lögnaktiga, jag vet själv
hur det var. Du som skrev det.
Jo, det var jag som skrev upplagan. No, jo, jag kan, det är bara, jag ljög bara med 10 000 så det var inte så farligt. Men det, där, men det här är ju ett problem, det finns ingen sammanfogande arena för det finlandssvenska samtalet. Och det här måste betyda det att den här samhörigheten minskar.
Alltså det, du har ju så fullständigt rätt, jag har förstått också på de här språkforskarna att alltså medierna har alltid varit det normbildande för det finlandssvenska språket. Nu är det så splittrat att du har ju inte på det viset att unga skulle höra på, de läser kanske inte ens våra normala tidningar och radion är oerhört splittrad och så vidare. Att den här normbildningen som medierna har sysslat med, så den liksom håller på att lösas upp.
Geo, den börjar ju redan 1916 då Nicken Rönngren kom till Svenska teatern och beslöt att man ska tala finlandssvenska på tiljorna och inte rikssvenska som hade varit vägledande intill dess. Men i övrigt håller jag med dig.
Jag skulle vilja återknyta till Gavageo och säga, Jutta har säkert också något om att säga om det här, men jag råkar vara på ett möte där Yles nyhetschef Jouko Jokinen var med och han visade statistik på hur folk tittar på tv, lyssnar på radio och läser tidningar. Och det var chockerande att se att i åldersgruppen över 50 år ålder så var de här siffrorna att det var 50%-60% av den här åldersgruppen som använde de här medierna. Gick man ner sen i under 30-årsgruppen så sjönk det från det här 50-60% till mellan 5-10%. Jag blev helt häpen alltså att under 30-åringar tittar inte mer än så på tv eller lyssnar på radio.
Det är traditionell tv. Som sänds av Yle och så vidare.
Jag kommer inte ihåg hur det var definierat, men i alla fall är ju den här bilden ju katastrofal och från finlandssvensk synpunkt så stärker det den här faran av att vi förlorar ett sammanhållande medielandskap för finlandssvenskarna.
Men det var Ralf Tuop nämligen om att man skulle tala finlandssvenska och inte rikssvenska. Där gjorde ju nog också teaterledningar, alltså andra teatrars ledningar och skådespelare ett stort fel. Jag kommer ihåg att skådespelarna sa att man ska inte tala skillnadska, man ska prata som man pratar. Ja. Men å andra sidan, titta nu på en sån, ni kommer inte ihåg honom, men det fanns en skådespelare som hette Axel Slangus.
Ja.
Och han kunde spela vilken buse som helst på skillnadssvenska, på mycket vacker svenska. Så att det där att liksom prata och inte prata, det är ju ett skitsnack, ursäkta uttrycket.
Jag tror, Jutta, att det där, eller du vet säkert den här, jag vill bara återkalla den i minne, att det var då i början av 60-talet, jag tror att Bebbe Alfors var en av initiativtagarna till detta, att man skulle kunna tala på scen liksom någonting annat än skillnadska. Och det blev ju ett herrans liv och det ledde ju sen så småningom till att nu kan vi ju se pjäser där liksom folk talar så som den, ska vi säga, sociala positionen för vad heter det, den pjäsens
Någon lilla teatern.
Personer.
Att det, lilla teatern var ju också vägledare i det här att man skulle tala ett vanligt språk. Ändå så spelar man på lilla teatern på högsvenska, på skillnadska. Trots att man ville att man skulle...
Det var Gerda Brede som fick ta sen.
Naturligtvis kunde man ju korrigera språket om man spelade en roll som krävde ett annorlunda prat. Men jag tycker att finlandssvenskan ska vara ett vackert språk och inte någonting mitt emellan.
Ja, men nu har vi talat om sådana saker som händer inom Svenskfinland själv, det vill säga medieutveckling och sen befolkningsutveckling och sådant. Men det finns ju en aspekt också, och det är den här finska majoritetens inställning till finlandssvenskarna. Och den spelar ju också in, så att jag ibland tänker jag nog att vi får vad vi har beställt i fråga om den saken. Och svenska dagen är ju en, jag menar, med beaktande av de stämningar som finns i den finskspråkiga befolkningen, så var det tidigare var det oerhört provocerande att hålla en sån här ostentativ svensk dag med det här svenska och ättlingar och det ena och det andra. Idag är det kanske att det heter svenska dagen, är kanske inte så farligt, men den antyder nog en sån här etnonationalism, och kanske det borde då heta finlandssvenska dagen, det ska vara mer relevant.
För Hanna Holmen bland annat har ju varit med nu och startat någonting som heter Svenska nu, som tror jag har Martti Ahtisaari som beskyddare, och som har till och med, tror jag, fått lite statliga pengar genom Folktinget. Men vad jag ville säga är att det finns en förfärligt farlig framtidsvy som hotar finlandssvensk kultur. Och det är det att majoriteten av de finskspråkiga inte längre lär sig svenska. Och kan inte alltså ta del av ett ömsesidigt samtal. Eller det som vår kultur kan producera i form av litteratur och tidningsartiklar.
Men Ralf, det är ju också fel på vårt skolsystem. Varför lär man sig svenska först på de högre klasserna? Jo. Alltså barn ska lära sig i dagis. Jag vill bara berätta att mina barn...
Det är ganska populärt numera med de här språkbarnsdagis.
Jo, och det tycker jag är väldigt viktigt. För man säger ju alltid åt oss som talar finlandssvenska att ni måste ju alltid kräva att få tala finlandssvenska. Jag bor på ett servicehus med flera hundra personer och en enorm personal, och jag hittar två som kan tala svenska. Två, märk väl. Allting går på finska.
Är det i personalen eller bland gästerna?
Bland gästerna finns det ett par handfulla. Men två i personalen som kan tala svenska. Och det tycker jag, hur kan jag kräva att få tala svenska i mitt servicehus? Det går bara inte.
Nej, det blir mobbning från din sida.
Här kommer beskrivning av situationen. Den är tyvärr dålig. Och så kommer man till att vad ska vi göra åt saken?
Jag skulle vilja bara påpeka en sak som det där försvårar, liksom, ska vi säga, finlandssvenskarnas framtid som nation eller nationalitet. Och det är det här kanske lite egendomliga, att som vi då tänker enligt följande, att de ungas språkutveckling är ju central för hur vår framtid ser ut. Och om man tittar på hur de unga finlandssvenskarna idag samtalar, det avviker från det sätt som de finska ungdomarna samtalar. För finlandssvenska ungdomar samtalar på tre språk. Det är en blandning av svenska, finska och engelska.
Just det.
Och det här kan vara riktigt ordentligt sammelsurium. Så att till exempel svenskar som sitter och lyssnar till finlandssvenska ungdomars samtal vet inte vad det egentligen handlar om. Men finska ungdomar däremot talar nästan övervägande finska med ett visst inslag av engelska. Och på det här sättet så får de ett alldeles annat grepp om sitt modersmål än vad en finlandssvensk idag.
Jo, men nu talar man i medierna också finska med engelska ord. Man ser alltid kontext istället för...
Ja, men det är sen en annan språk.
Och skene.
Jo, allt möjligt sånt där. Ja, men hörni, det finns
i alla europeiska länder.
Det finns också språkkontrollanter, säger man, för finlandssvenskarna. Men jag har aldrig upplevt en sådan. Alltså, PSA just...
Vi kommer bara på natten.
Jag skulle just korrigera Peje. Han sa, vi ska göra. Vi ska göra, heter det. Det är just sådär som jag liksom
på. Men på Bangatan sa man göra.
Det är nog inte så farligt tycker man.
Men det är ju det att finlandssvenska är ju inte mitt modersmål, därför talar jag hygglig svenska.
Men det här är ju en sak det här, men sen är frågan då, vad ska man göra att den här situationen som är dålig? Göra.
Just det.
Och då tycker jag att vi ska inte vara helt pessimistiska.
Det där, får jag påminna om att en stor profetia har gått i uppfyllelse. I tidigt 60-tal så sa professor Erik Allart att svenskan i Helsingfors kommer att få samma ställning som judarna hade i Prag. Det vill säga språket blir ett hemmaspråk och utanför
det
hemmet.
Redan. Det är det redan.
Så förekommer det inte just alls. Så det är det som har hänt.
Ja, det här är ju
men det blev ett förfärligt rabalda den gången.
Jag vill återgå till det att det här är ju vårt interna finlandssvenska problem att vårda vårt språk. Men om vi då beaktar att vi bor i ett land där vi har en finskspråkig majoritet, så är ju frågan om det som Ralf sa också, att hur vi ska få dem involverade i vår egen språkpolitik så som vi vill ha det. Och här har det ju då väckt olika åsikter om studentsvenskan. Ska den återinföras, den obligatoriska studentsvenskan, eller inte? Vad är mera opportunistiskt? Och folk delar sig. Min egen åsikt är att vi ska hitta alla positiva saker som motiverar att lära svenska. Vi ska gå på den linjen att, och jag tror att i den akademiskt utbildade befolkningen så finns det en möjlighet att motivera att lära också små barn svenska för deras framtidsskull. Sen finns det många andra grupper i den finska befolkningen som inte har intresse. Och det är sen en annan sak.
Den positiva saken är ju det att vi tillhör Norden på det sättet.
Det är en av dem.
En av dem. Ingen förstår ju danska, så att danskarna måste ju också tala skandinaviska. Men jag har aldrig förstått att man inte vill lära sig ett språk. Vi hade en gång en undervisningsminister, jag gissar inte nämna hans namn, på 60-talet, som sa att i ett finskt barns huvud passar bara ett främmande språk. Det är ju en fruktansvärd nedvärdering av folkets intelligens. Är det det man vill göra? Att man säger att folket är så dumt att de kan lära sig bara ett språk?
Det var Reino och Henrik Oittinen.
Just det, du sa det.
Jag vill återkomma till det här som Peje talade om studentsvenskan. Att där har ju redan skett faktiskt en förändring i den studentexamensreform som träder i kraft, tror jag, nästa år eller sånt. Att du ska skriva 5 obligatoriska ämnen. Och detta lämnar liksom lite större utrymme för elever att ta ett annat främmande språk vid sidan av de modersmål, matematik och realprov. Och det där, och då, om man tänker sig att skriva 2 främmande språk, alla skriver ju gärna engelska, för det kan vi ju alla, som man säger. Men sen när du ska välja det följande språket, om du då skriver ett språk istället för någonting till av realen och så vidare, så då börjar man märka att tyskan är ganska svår, franskan är ganska svår, ryskan är svår. Att kanske det skulle löna sig att skriva svenska i synnerhet om man bor i en svenskspråkig omgivning.
Det här är en överraskande effekt av någonting som är för finlandssvenskarna negativt, det vill säga många finlandssvenska akademiska ungdomar far utomlands och jobba. Så det är ju för vår folkstam då kan vara en förlust om de stannar där. Om de kommer tillbaka är det bra. Men man har gjort en observation beträffande dessa finlandssvenska ungdomar som då kan finska och svenska. Internationella företag som har affärer med Norden, i vilket ingår Finland, Sverige, Norge, Danmark, så har det visat sig att de här ungdomarna, trots att deras finska inte är perfekt, men när de kan både svenska och finska, så har företag stor nytta av att anställa folk som klarar de här båda språkregionerna. Och det här råkar nu gälla då Finlands svenskar som har lärt sig finska, men då borde ju de här finska människorna förstå också att den här behärskande av de här 2 språken skulle också för de finska ungdomarna vara en fördel.
Men när finska förlåt, nu tänker jag avbryta det här lite, för jag skulle vilja att ni säger några ord om Finland, svenskarna. Det kom ju en sån här undersökning här European Values Survey, eller vad det nu heter. Där det då bland annat Hufvudstadsbladet slog upp det med rubriken att vi inte alls så lyckliga som vi tror. Och att det där, har ni tittat på den här undersökningen, där finns det andra intressanta saker, att finlandssvenskarna är mindre än egentligen alla andra nationer. Tycker att det, alltså för, vad är viktigt för äktenskapslyckan? Så är till exempel inte barnen, inte tid för vänner och fritid, inte att dela hus och systerna, inte att ha bra en bra bostad och inte heller att ha en god inkomst. Alla andra tycker att det här är mer viktiga än vad finlandssvenskarna det där tycker. Beror det här nu på kanske något problem i själva undersökningen, eller är vi sådana här att vi nu tycker att nu går det väl bra ändå liksom?
Nu verkar ju den där undersökningen, vad jag kan se, inte svårt att börja kritisera en statistisk enkät. Men vad jag tittar på den så verkar den nog trovärdig, och en av, och där kommer då finlandssvenskarnas värderingar, och jag observerar detsamma, att det här barnens betydelse för lycka i äktenskapet är enligt finlandssvenskarna liksom mindre än bland andra människor. Men det fanns en sak som berörde den här svenska dagen och inställningen till svenska, och det var den här frågan som gällde samhörighet. Alltså om finlandssvenskarnas samhörighet med Finland. Så den känslan var lägre hos finlandssvenskarna än hos finnarna. Och den, lägst var den här samhörighetskänslan med Finland hos de österbottniska svenskspråkiga.
Men jag tittar också klart på de där siffrorna. De är nog ganska lika som vad svenskarna tycker om Sverige eller det här medeltalet. Den nation som sen avviker och känner mest samhörighet med sitt land. Jag ställer frågan, kan ni gissa vilket det är?
Jo, vi kan. Norge.
Jag vill
dubbelt så mycket när Finland, svenskarna och de övriga 43% eller vad det är. Norge, 83.
Jo, det påminner om den här anekdoten om den här norska reportern som på en idrottstävling, internationell idrottstävling, han det där, det var en det hände ingenting på plan och han måste ju säga någonting, och så sa han att den norska flaggan vajar dock allra mest.
Men får jag komma till studentsvenskan nu tillbaka? Jag tycker att det är väldigt viktigt att den införs. Men då måste vi också ändra våra studieskolplaner. Man måste börja läsa svenska mycket, mycket tidigare. Det hjälper inte bara med språkbad. Det måste också i skolan börjas mycket tidigare än vad man gör idag.
En positiv sak är att man nu vid sidan av statistiken kommer att anlita en sån här finlandssvensk panel på, om jag nu minns rätt, cirka 5000 deltagare, och då får man ett bättre och mångsidigare grepp om det material som man diskuterar. Sen är det en sak att på tal om Österbotten måste komma ihåg att de ser på riksvensk TV och lyssnar till riksvensk radio. Och det har de praktiskt taget alltid gjort så länge medierna har funnits.
Och deras beteende Sverige,
till exempel under fortsättningskriget, var delvis annorlunda än andra truppförbands, de vägrar gå över gränsen till exempel, och det fanns en hel del Muntsala kommunister och andra som inte vill överhuvudtaget veta av kriget och allt sånt. Samtidigt så är medelåldern högre, hälsan är bättre och sammanhållningen är större.
Men de österbottniska ungdomarna minskar nog sin konsumtion av radio, tv och dagstidningar lika mycket som de andra.
Vi ska avsluta det här programmet just med, tänkte bara återkoppla till eller återkalla i minne det som Jutta sa om Heidi Avelans svenska, och att den är så bra. Och det finns ju en enda naturlig förklaring, eller kanske den viktigaste naturliga förklaringen är naturligtvis att hon lever i en helt svensk miljö. Hon hela tiden var på svenska. Jag märkte med min syster som då levde i 40 år i Sverige, att när hon for till Sverige så tycker jag att hennes och min svenska var ungefär lika god. Men det tog inte lång tid innan jag kunde notera att hennes svenska var liksom helt överlägsen min. Vi avslutar de äldres ord för den här gången.
Med modersmålet sång, hoppas jag.
Nej, nej.
Jag ser att du håller på att förbereda dig, därför så vill jag avsluta det här ganska snabbt. Vi återkommer om 2 veckor. Tack för intresset.